Tidigare i veckan fick vi veta att Beach Boys-medlemmen Brian Wilson är död. Det meddelade hans familj. Han blev 82 år. Och här hörde vi honom tillsammans med The Beach Boys i låten I Went to Sleep. Sveriges Radio P1 lyssnar du till. Nyheter nu. Klockan är 4.
Ekonyheter. Israel har under natten attackerat mål i Iran. Enligt Israels militär rör det sig om kärnanläggningar. Med oss nu vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. För en stund sedan kom det uppgifter om nya attacker. Vad vet du?
Ja, precis. En ny våg av israeliska flygattacker har riktats mot västra Iran enligt israeliska medier. Och den första vågen av flygattacker ägde rum för ett par timmar sedan och riktades mot bostadshus i Teheran där personer med den iranska, inom den iranska armén och revolutionsgardet bor. Och jag ser nu på iranska nyhetsbyråer att man bekräftar att chefen för revolutionsgardet har dödats i de här attackerna. Och det har också florerat uppgifter om att kärnfysiker ska ha dödats. Det har inte bekräftats än. Den iranska tvn eller stats-tvn har nu ett svart band som indikerar att högt uppsatta personer ska ha dödats. Även ett barn ska ha dödats enligt iransk tv, och bilder som kommer ut från Teheran visar sönderbombade byggnader och bostadshus i brand.
Och mycket kort, Samar, Israel har utlyst nödläge. Varför då?
Ja, det är för att man befarar helt enkelt att Iran kommer att svara. Det innebär, det är därför man gör så.
Tack så mycket, Samar Hadros, med oss direkt här alltså i Ekot klockan 4. Och vi kommer att följa nyhetsutvecklingen. Du kan följa den i vår app Sveriges Radio Play. Där hittar du såklart också andra nyheter. Det var Ekots nyheter klockan 4 i studion, Simon Karlsson.
P1, Sveriges Radio.
Just det, så heter kanalen, och nu kommer en ny möjlighet att lyssna till torsdagens förmiddag med programledare Louise Epstein.
USAs hälsominister Robert F. Kennedy Jr. Han menar att det pågår en så kallad autismepidemi i USA, och han har gett myndigheten National Institutes of Health i uppdrag att presentera ett svar på varför det har blivit så här. Initiativet som kom i april fortsätter att väcka debatt, och resultaten de ska presenteras i september. Vad beror det på att autism har blivit en het politisk fråga? Och hur sannolikt är det att Kennedys utredning ska komma fram till något helt nytt på 5 månader? Det här är förmiddag med mig, Louise Epstein. Välkomna och var med! Välkommen Karin Henriksson, journalist och författare som bevakat amerikansk politik under flera decennier. Hej!
Hej, tack!
Vad tycker du man behöver veta om Robert F. Kennedy för att förstå varför han har fått jobbet som hälsominister i USA?
Ja, först och främst får man ju förstå då att han är känd sedan barnsben. Det är ju, alla vet ju vem han är. Men han har varit jurist och engagerad i miljöfrågor i hela sin karriär. Men sen ungefär 20 år tillbaka har han varit en av de främsta och mest profilerade vaccinskeptikerna i USA. Och han försökte då ställa upp i presidentvalet 2024. Och först som demokrat, sedan som oberoende, och det gick inte så bra. Och då närmade han sig Donald Trump, som väl blev kanske lite smickrad över detta. För att det är då inte så dumt kanske att få med sig någon från en känd demokratisk familj i sin inre cirkel. Och sen utnämnde han honom till hälsominister.
Men är det därför han får jobbet? För att han var liksom någon som Trump behövde i sitt gäng?
Ja, ja och nej skulle jag säga. Det var väl en fjäder i hatten för Trump att kunna locka in honom. Men också, det här var ett arv också efter pandemin med de motsättningarna som rådde om vaccin och om munskyddstvång och så vidare. Så att det fanns väljare som tilltalades av Kennedy som del i Trump-kampanjen.
Men har han inte tonat ner den här vaccinkritiken lite grann?
Ja, det har han naturligtvis gjort. Det var väl nödvändigt. Men när man tittar på då vad han gör nu som minister så verkar det som att det kanske inte satt så djupt de där ändrade åsikterna.
Välkommen Sven Bölte, psykolog och professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska institutet. Du har forskat om autism i väldigt många år. Hej.
God morgon.
Hur reagerade du när du fick höra om Kennedys plan?
Ja, det var ju, kan man säga, ett skratt som fastnar i halsen. Å ena sidan förstår man ju att det är helt orealistiskt och naivt att säga något sånt när man pratar om 5 månader, vad man vill uppnå. Alltså om man kan forskning och autismområdet vet man ju att det kan inte fungera. Men å andra sidan har vi också sett att regeringen redan har påverkat den fria och konkurrensutsatta forskningen och har påverkat autismforskning. Man har plockat bort pengar, man försöker styra, så det väcker ju oro kan man säga.
Men det är ju så här att den här utredningen har ju sagt att vi ska börja om från början. På vilket sätt är det problematiskt tycker du?
Men eftersom man ignorerar den forskningen som finns, som är ganska väl etablerad, man tror inte på etablerade forskare, etablerad forskning, och jag ser inte att det finns nya hypoteser eller nya metoder som skulle kunna göra skillnad.
Och samtidigt då, alltså diagnoserna ökar och vi ska liksom prata mer om det. Kan du inte alls förstå Kennedy att han tycker att det är jobbigt att diagnoserna ökar och han vill ha ett svar?
Det tycker jag absolut, men vi har ju andra hypoteser kring varför diagnoser ökar. Då kan man ju prata och undersöka dem.
Karin Henriksson, det här initiativet, hur togs det emot i USA när det kom i april?
Ja, på många sätt. Det som sen säger att det var ju chockerande då i den vetenskapliga communityn så att säga. Men och även bland autistiska, alltså talesmän för människor som har autism, de var också chockade över detta och pekade på att det finns forskning. Varför inte gå vidare på det? Men också föräldrar som har autistiska barn som letar desperat efter en lösning och förståelse för sina problem. Så det får man också väga in kanske, att det finns en grogrund för de här tankegångarna.
Mm. Men var det ingen som tyckte att ja, men underbart, nu ska vi få svar på den här frågan?
Ja, föräldrar, många som har uttalat sig i intervjuer och tackat Kennedy för att han gör detta. För de tror kanske på detta, eller så letar de desperat efter en förklaring.
Mm, så lite kluvet där.
Ja.
Mm. I april så kom också motsvarigheten till svenska folkhälsomyndigheten i USA, CDC, med en rapport om vad de ökade autismdiagnoserna beror på. Och då handlade det bland annat om förändrade diagnosmetoder. Men Kennedy, han valde att bortse från den här rapporten. Sven Bölte, vilket är det främsta skälet till det tror du? Att CDC, deras rapport, fick inte vara med liksom.
Men man tror inte på sina myndigheter längre. De har ju ganska bra data, de har experter och det som de säger ligger inte i linje med de teorierna och antaganden som Kennedy har. Så det är antagligen skälet.
Det är antagligen skälet. Mm. Men kommer CDC kunna liksom fortsätta jobba som de har jobbat tidigare? Vad tror du?
Jag är ingen expert på exakt hur amerikanska myndigheter arbetar, men de är ju CDC, Center of Disease Control. De är ju väldigt inflytelserika och det är de som publicerar varje år också hur många diagnoser som ställs i USA. Det har alltid varit väldigt, de har ganska mycket auktoritet.
Mm. Karin Henriksson, hur såg den politiska diskussionen ut i USA efter att Kennedy valt att helt bortse från CDCs rapport?
Ja, det är som många, det är väldigt många som påpekar att det här är ett led i Trump-administrationens misstänksamhet mot vetenskapen så att säga. Och sen ute i samhället finns det också människor som gillar konspirationsteorier, som menar att ja, det är klart att staten så att säga, statligt anställda forskare har ett intresse av att gömma det här. Och de välkomnar väl att det är ett annat en annan typ av personal som har kommit in, men på det hela taget är det ju mycket oroande det som pågår. Och totalt handlar det om 20 000 forskare som har då avskedats från de här myndigheterna, och det är ju en enorm förlust i expertis och kunskap och fakta, och så det har ju bara gått 4-5 månader hittills, men det är bara början. Vi vet inte vad som kommer
hända. Många har avskedats. Men Sven Bulte, du sa något intressant innan, att du tycker att 5 månader är väldigt kort tid. Mm. Att om man nu känner till hur forskning funkar så kommer det här inte gå. Mm. Vad är det man behöver veta om forskning för att förstå varför 5 månader är kort tid?
Alltså om man tänker, om man vill starta ett forskningsprojekt, då måste man först göra en forskningsplan. Man måste ha sin hypotes, man måste planera allt. Och det tar ett antal månader, sen måste det här ju etikgranskas, det brukar ta en liten tid. Sen måste man få allt på plats, så att, alltså bara att rigga forskning brukar ta kanske ett år.
Ja, så 5 månader är verkligen kort tid. Men för en månad sedan då så berättade demokraten och Trump-kritiken J.B. Pritzker, som är guvernör i Illinois, att han inte vill låta Kennedys forskare få tillgång till delstatens autismstatistik. Vad handlar det här om?
Ja, det handlar ju om då politiska motsättningar och synen på staten. Och där är då demokraterna annorlunda. De tror på vaccin, de tror på statens roll, de tror på vetenskapen. Men det verkar inte vara någon annan demokratisk guvernör som har följt efter, så att, men det är bara början, kan man ju säga. Men om jag får nämna en faktor till som spelar in här, som är rent politiskt, det är nämligen budgetfrågan. Och där tycker då många talesmän för autistiska barn, autistiska vuxna, att forskning visst, men vad som behövs är mer pengar till hemsjukvård och liksom, ja, skolgång och så vidare. Och där finns det då planer på att dra ner budgeten. Så det är en annan sida av detta.
Sven Bulte, autism har ju funnits länge. Varför blir det debatt just nu?
Alltså jag tycker att framförallt i USA har det alltid varit ganska mycket debatt. Mycket, mycket mer än det här. Alltså presidenter tidigare, både Bush och Obama, hade ju stora nationella program också. Autism Acceleration Act och Autism Combat Act. Man satsade alltså jättestora pengar på allt möjligt. Så USA har det stort, och även den här debatten kring vaccin har varit mycket, mycket större. Men skillnaden är ju nu att dessa kritiska röster har ju fått makt. Och det är väl skillnaden, tillsammans med att det ställs många fler diagnoser. Men även det sedan kanske 20-30 år.
Mm. Men vad tror du beror på att det blir, att debatten, även om det har varit en stor fråga tidigare, varför är det ännu hetare nu? Vad tror du det beror på?
Men eftersom man vänder upp och ner på saker, alltså man vill inte acceptera gängse forskningsresultat längre, och det blir ännu större motsättningar än tidigare.
Men alltså, vad beror det på, tror du, att autism är en större fråga i USA än i Sverige?
Ja, det är en jättebra fråga. Det är en kulturfråga. Jag tror också att vi i Sverige har en lite annan syn på funktionsnedsättning och förstår att det är funktionsnedsättning. Medan i USA har man lite den här idén att man måste typ patologisera allt. Och då blir det helt olika synsätt. Alltså, å ena sidan USA vill man tror att det finns ett problem som man kan typ fix it. Och i Sverige tycker man väl att funktionsnedsättning är någonting som är ett samhällsansvar som man kanske inte kan besegra.
Karin Henriksson, vad tycker du säger om amerikansk politik just nu, att autism har blivit ännu mer föremål för politisk diskussion?
Ja, jag håller med Sven här att det är skillnad i synsättet, och jag har också alltid varit förvånad över att det har talats så mycket om autism under alla år jag har bott i USA. Men inte så mycket här i Sverige. Det finns ju till och med en film som heter Temple Grandin, som alla borde se faktiskt, som handlar ju om en autistisk kvinna och hur hon genom sina egna upplevelser kan dela med sig så att man förändrar hur kor eller boskap förs till slakt på ett humanare sätt, om man kan säga så. Så nej, jag vet inte. Jag tror att det hänger ihop med att det är en kvardröjande effekt av pandemimotsättningarna och polariseringen i samhället. Det var väldigt intensivt då mellan då röda, så att säga, republikanska delstater och blå delstater. Och det var en enorm hat mot åtgärder i vissa ort på vissa orter. Och det där lever kvar, så jag tror att det kanske är bilda bakgrunden till diskussionen nu, plus att det är de här nya rapporterna då om ett ökat antal autistiska barn.
Men vad säger dina amerikanska kollegor? Är de förvånade över att diskussionen har blivit ännu mer intensiv nu?
Alltså jag var precis under våren på en stor, den årliga stora autismkonferensen i Seattle. Mina kollegor är ganska paralyserade, de är typ chockerade. De trodde inte att det skulle bli så allvarligt så fort. Det är många som är rädda, det är många som vågar inte säga någonting på sin universitet. Man plockar bort deras anslag. De är djupt oroade, men man hoppas på att de kommande valen, att det kommer hända saker. Man hoppas faktiskt att det kommer bli ekonomiska konsekvenser i det här landet av regeringens agerande, så att det går över. Alltså, man är chockerad faktiskt.
Men det måste finnas någon kollega som tycker Trump är bra.
Nej, jag känner faktiskt ingen.
Okay.
Eller de säger inget.
Jag kan bara tillägga här att det var ju väldigt kontroversiell utnämning redan från början. Trump fick igenom då utnämningen av Kennedy i senaten med minsta möjliga marginal nästan. Och nu slår ju det tillbaka då i synnerhet på en senator, Bill Cassidy från Louisiana, som var den som fällde utslagsrösten så att säga. Och han är läkare. Och han sa då innan han röstade för Kennedy att han har lovat mig att han ska inte driva den här frågorna på det sättet han har sagt. Men nu får Cassidy äta upp detta.
Det här är förmiddag som idag handlar om vad det beror på att autism har blivit en het politisk fråga i USA. Gäster är autismforskaren och professor Sven Bölte och Karin Henriksson, journalist. Innan vi pratar mer om vad det beror på att autismdiagnosen har ökat och hur troligt det är att Kennedys forskningsprojekt ska komma fram till något helt nytt, så tycker jag att vi ska lära oss lite mer om själva diagnosen. Sven Bölte, vad är autism?
Ja, mycket svår fråga, men jag försöker göra det så enkelt som möjligt.
Jag tror du kan.
Jag hoppas det. Så det har autism har någonting att göra med en annorlunda hjärnutveckling, en annorlunda utveckling av centrala nervsystemet, funktion, mognad etc. Och det gör att man har ett annorlunda sätt att tänka, uppleva, bearbeta information, uppfatta.
Hur då annorlunda? Vad är det som är annorlunda?
Ja, men det annorlunda är att man har svårt med socialt samspel. Man vet inte vad andra kanske förväntar sig, vad de vill. Man behöver väldigt mycket tydlighet för att förstå andra. Det är svårt att kanske känna sig in eller tänka sig in i andra. Det är kanske svårt att förstå sociala sammanhang. Man har ett större behov av rutiner, kontinuitet. Man har kanske också svårt att förstå sig på sig själv, hur man fungerar, vad man behöver och inte behöver, vad som tar mycket energi, vad man kan och vill. Och det gör ju att det är svårt att navigera vårt samhälle, att förstå, att prestera, att motsvara de förväntningar och krav som samhället har.
Men det här du beskriver då, att man har lite svårt att förstå hur andra är och hur man själv är, så det är någonting som alla kan känna igen sig lite i. Så då undrar jag, hur går det till att ställa en autismdiagnos? Vad är det för något som måste vara uppfyllt för att man ska få diagnosen?
Ja, det är helt rätt. Alltså, vi antar ju också idag att autism inte är en sjukdom. Det är väldigt viktigt att förstå att autism, vi anser att det är en funktionsnedsättning, det är något annat. Jag tror också mycket missförstånd kretsar lite kring det. Så för att få en diagnos måste man ju uppfylla diagnoskriterier som har definierats i diagnosmanualer som kommer från WHO, alltså Världshälsoorganisationen, eller från APA, American Psychiatric Association. De är ganska överensstämmande. Och där säger man att det måste finnas symptom inom social kommunikation och social interaktion, alltså annorlunda sätt att bete sig i sådana här sammanhang. Det måste finnas repetitiva beteenden, stereotypa beteenden, även så här känslighet gentemot vissa intryck. Och det viktigaste är att det måste leda till en så här kvalitativ, en ganska distinkt och signifikant funktionsnedsättning i vardagen.
Så att det funkar inte som det ska, helt enkelt.
Precis, men alltså det är också utgångspunkten är ju i vardagen. Utgångspunkten är att det finns problem i familj, skolan, på arbetet, fritid. Och sen försöker man förklara vad är det som kan vara bakomliggande.
Men är det... Alltså det ska ju heller inte vara övergående, det ska vara stabilt över tid.
Ja, alltså det här autistiska beteenden kanske aldrig går över, men konsekvensen det kan ha, det kan ju bli mindre, och där är ju väldigt viktigt. hörde vi innan att man får förståelse, stöd, bemötande, att man gör anpassningar. Alltså att samhället gör någonting för att hjälpa till att en person kan bli en medborgare, kan man säga.
Men alltså, nu kommer vi då till den riktigt heta frågan som en del tycker het. Vad är det som orsakar autism då?
Ja, alltså det är egentligen, sedan ganska många år vet vi att det är gener som ligger bakom autistiskt beteende. Ungefär 80% av autistiska beteenden kan man förklara med gener. Vi pratar om heritabilitet, det är ett statistiskt begrepp. Och det är både sällsynta gener som kan uppstå så här spontant, som gör ganska stora effekter på autistiskt beteende, och sen finns det så här allmänna varianter som förekommer i allmän befolkning. Och sen finns det även lite plats för biologiska, alltså för miljöfaktorer, biologiska som herr Kennedy pratar om. Men det viktiga där är ju att det finns ganska många som diskuteras, och det finns ingen distinkt som sticker ut, och det har väl ganska mycket att göra med alltså hur många det är, vilken identitet, vilket samspel och hur de träffar på gener.
Men då, för att det här ska bli tydligt, alltså 80% handlar om arv på olika sätt, 20% om olika miljöfaktorer. Vad kan det vara för några miljöfaktorer då, så att det här blir konkret?
Ja, till exempel att man har lite äldre föräldrar spelar roll. Både äldre mammor och pappor har lite ökade sannolikhet att få autistiska barn. Det kan vara ganska mycket som händer under graviditeten. Ja, till exempel att man tar vissa läkemedel, röker, alkohol. Sen kan det vara, diskuteras också när mamman har immunsjukdomar. Att så här immunreaktioner kan påverka fostret. Det finns miljögifter, det finns väldigt, väldigt många olika saker som diskuteras, men det finns ingenting som sticker ut. Va?
Nej, men det, man kan då, för att det ska bli tydligt, man kan slå fast att det råder ändå konsensus i forskarvärlden att 80% handlar om arv, 20% olika miljöfaktorer, men ingen faktor sticker ut som mer tung.
Det är absolut konsensus, ja.
Ja, det är konsensus. Mm. Bra, då vet vi det.
Ja.
Och det här är förmiddag, och idag pratar vi om autism som har blivit ett omdiskuterat ämne i USA. Autismdiagnoserna har ökat under de senaste decennierna i många länder, bland annat i USA och Sverige. Sven Bölte, vad beror det på?
Ja, stor fråga. Extremt många faktorer bidrar. Det första är ju att vi har en helt annan förståelse idag av vad autism är. Alltså för 30 år när jag började, det var det andra människor som fick diagnosen. Idag får även personer som har, kan man säga, mindre autistiska drag, alltså i citeringstecken mildare varianter, också diagnoser. Sen finns det mindre stigma, det är inte så nedsättande längre att ställa diagnos, att ta emot den. Vissa personer försöker att driva på en egen utredning för att få diagnos. Inte minst för att få en diagnos idag är så extremt avgörande för om man får hjälp och stöd.
Till exempel i skolan.
Eller även på arbetsplatser. Sen har vi också bytt lite tradition att vi ställer fler diagnoser inom samma individ. Alltså vilket också ökar statistiken. Till exempel tidigare fick man enbart autism eller till exempel en ADHD-diagnos. Idag är det ganska vanligt att man får både och. Det driver till statistiken. Vi ställer fler diagnoser bland kvinnor, tjejer, bland äldre, tidigare. Och det är bara ett axplock av saker.
För det som kan vara lite svårt då att förstå, det är så att de här symptomen som ger upphov till en autismdiagnos, de har ju inte ökat, det vet man ju. Men samtidigt har då diagnoserna ökat. Alltså, vad tror du är det främsta skälet? Du nämnde några.
Men det främsta skälet är ju att, kan man säga, med lika förutsättningar har man i dagens samhälle en större effekt på funktionsnedsättning. Vi har idag ett mer komplext, krävande, snabbare samhälle som ställer ganska höga krav på våra förutsättningar, alltså våra kognitiva funktioner, som vi säger. Och det kan mycket väl hända att det är så att samma antal autistiska drag gör i dagens samhälle mer svårigheter.
Men vad tycker du om att det är fler som får en diagnos? Är det bra eller dåligt?
Det kan man inte säga.
Det är bra att du får du säga.
Ja, okay. Jag förstår, alltså det finns ju för- och nackdelar med det. Alltså en fördel är ju att fler människor som uppenbarligen har svårt med sin vardag får en typ av uppmärksamhet. Sen är det ju frågan lite grann var man drar gränsen och om allt, om vi kan använda diagnoser för att lösa alla människors utmaningar. Det måste finnas andra modeller, andra sätt att kunna hantera människors utmaningar och problem i vardagen. Det måste inte allt måste göras med en diagnos eller folk måste inte hamna i psykiatrin.
Kennedy menar ju att ökningen har varit helt extrem i USA och att det därför borde finnas någon oupptäckt miljöfaktor som ligger bakom. Finns det något, ligger det något i det här resonemanget?
Ja, men alltså, vad han inte förstår tror jag är att ja, det ställs fler diagnoser men nej, vi har ingen epidemi. Och det finns, vi hittar inget systematiskt samband med någon miljöfaktor som han vill då utreda och den här ökningen, det hittar vi inte.
Nej. Så att det, vad är det främst han har missförstått så att det ska bli tydligt?
Jag menar, han har missförstått att vi inte har en epidemi, men vi har en epidemi på diagnoser kan man säga. Så det är något annat, alltså som du har redan sagt. Vi ser inte att det blir mer autism egentligen, men vi ställer fler diagnoser.
Ja, så är det i USA också.
Ja.
Ja. Karin Henriksson, hur har man pratat om det här i USA? Alltså den här inriktningen på miljöfaktorer.
Ja, det finns det där också, ingår ju i bakgrunden att det finns många människor som tittar på miljön och som är oroliga och tycker det är gifter och tillsatser överallt. Och det gick också i Kennedys att han tilltalade många. Att han var ju till exempel också gick till storms mot tillsatser i livsmedel som ju är förbjudna i Sverige och det var många, särskilt mammor som välkomnade att han fick en större roll i själva hälsodebatten. Men bland det har ju ökat medvetenheten om autism och det finns många föreningar som då har fått ökad synlighet och kan föra fram sina åsikter och det är naturligtvis bra måste man ju säga. Men Kennedy själv tycker jag efter att titta lite mer på det här, han verkar inte ha så stor medkänsla med de här människorna som är drabbade utan det handlar mer på något sätt om miljögifter och hans egen syn på kost och motion och så.
Robert F. Kennedy, han har ju då kallat autism för en tragedi som krossar familjer och så här lät det i april.
Autism destroys families. More importantly, it destroys our greatest resource, which are children. These are children who should not be suffering like this.
Han sa också då att många som får en diagnos blir svårt funktionsnedsatta och de kommer aldrig kunna spela baseball eller få ett jobb. Sven Bölte, hur reagerar du på det här uttalandet?
Ja, alltså det är ju lite om att man demoniserar autism och det är egentligen ingenting som man vill göra idag längre. Såklart har autistiska personer, olika kan man säga, ja, nivåer av att de har stödbehov. Och ibland är de väldigt, väldigt stora. Och det ställer såklart också till vardagen för familjer. Det brukar ta ganska länge att få vardagen på plats. Och det är mycket energi som det tar. Men egentligen finns forskning på hur familjer tittar på sin situation. Och många tycker ju ändå att det är berikande i förlängningen att ha autistiska barn, att man lär sig väldigt mycket om sig själv och livet och att det finns, för alla finns möjlighet att få egentligen ganska bra liv.
Men han sa också då att fullt fungerande tvååringar helt plötsligt kan bli allvarligt funktionsnedsatta efter att ha blivit utsatt för något i sin miljö. Finns det vetenskapligt belägg för att det är så här det kan gå till?
Alltså det är ju den tiden i livet när autistiska beteenden många gånger dyker upp. Alltså det är ju den här tiden i tidig barndom där det kommer. Och sen är det ju, jag tror det här stora missförståndet är när det är något annat som händer samtidigt. Då kopplar man det och gör ett kausal samband. Och det kan man inte göra. Det gäller till exempel för vacciner också.
Att ibland så finns det ingen direkt orsak mellan två saker som har hänt samtidigt.
Precis, och sen vet vi också att det finns som vi kallar för regressiv autism. Alltså då kan det vara så att man har först en ganska, kan man säga, typisk utveckling och sen kan det hända också genetiskt betingat att vissa gener inte kommer igång och sen att man faktiskt förlorar färdigheter. Så det kan också vara någonting som kan hända helt utan att det finns en miljöfaktor.
Men Karin Henriksson, hur vanligt är det att diagnosen uppfattas på det här sättet i USA som vi fick höra Kennedy?
Det är en svår fråga. Det är ju så stort land och det finns så många olika människor. Så att jag skulle säga att det finns då otroligt engagerade människor som ser det, som ser sånt som Sven säger, att det kan berika en människa. Men det är klart att det är ett hårt samhälle ofta många gånger, och har då föräldrar otroliga förväntningar på barnet att de ska gå på Harvard typ, då är det klart att det blir upplevs som en motgång, och de ser kanske också framför sig ett liv där de själva måste stötta de här barnen så länge de lever. Så att det är en oro och det är en nervositet och det är en annan, det finns ju inte den tryggheten där som i många andra samhällen.
Nej, det är inte samma sociala skyddsnät som i många europeiska länder.
Nej.
Och då kan det också ha effekt. Men Sven Bölte, i dagens autismforskning så betonas att det centrala är hur väl en människa fungerar i vardagen och inte själva diagnosen. Hur tycker du att det har påverkat synen på autism?
Jag tycker ju att det är helt rätt. Jag tycker att vi har alldeles för lite av det. Jag tycker att vi borde ha med sån här funktionsbaserat synsätt. Att vi inventerar personens styrkor, alltså inte bara utmaningar, även också styrkor. Och titta hur miljön påverkar på ett bra sätt eller hindrar. Och att vi har det som utgångspunkt för att försöka öka delaktighet och att hjälpa personer att få igång sina liv. Men vi har fortfarande en ganska stark fokus på diagnos och sen inte så mycket på individ. Och det gör att det hamnar mycket inom vården. Och när det också skulle hända saker egentligen i hela samhället, överallt där autistiska personer befinner sig.
Mm. Alltså, för det här är ju jätteintressant. Varför finns det fortfarande det här fokuset på diagnos och vård? Vad kan det bero på?
Eftersom det är så som vi har alltid gjort. Alltså, ja, man får inte underskatta hur starkt det är med traditioner och med rutiner som samhällen har skapat. Vi har jobbat med diagnoser i över 100 år. Vi har byggt hela forskningen, ersättningssystem, sättet vi tänker och tycker kring diagnos. Det är svårt att föreställa sig att göra på ett annat sätt.
Mm. Men vad tror du är viktigast? Vad tror du skulle behöva ändras på samhällsnivå för att fler som får en autismdiagnos ska kunna leva ett så bra liv som möjligt?
Ja, men att det kommer upp på agendan på olika ställen, att det blir en prioriterad fråga, att man har ett systematiskt kvalitetsarbete, alltså inte bara kring autism, utan också alltså andra närliggande diagnoser som ADHD och språkstörning och annat. Att det blir någonting som man försöker kolla, var befinner vi oss någonstans? Vad finns det för forskning, utbildning, kompetens? Kan vi få in det på våra ställen och prioritera området? Då kan vi uppnå ganska mycket.
Mm. Men om du skulle säga något konkret, om vi tänker oss en vanlig skola. Vad skulle göra så att fler kunde få det lite bättre?
Jag menar att man tar det här till exempel inkluderingsbegreppet på allvar. Och försöker hur man kan översätta det här till vardag. Alltså, vad betyder inkludering för en skola som organisation och för varje elev? Alltså till exempel att en elev kanske inte måste ut på rasten när man tycker att man blir mobbad där. Att man kan sitta längst fram. Att man kanske kan ha sina hörlurar. En himla massa saker som ibland skolor tycker att det här är såna här specialanpassningar. När man också skulle kunna tycka att det kanske är en individbaserad pedagogik.
Ja, alltså. Mm. Alltså lite mer flexibilitet, ibland väldigt små saker för att det ska funka bättre.
Ja, och kanske skapa så här lite mer järnvänliga områden typ på många ställen för alla. Så att det är allt fler människor som kan vara med.
Ja, det är ju rätt jobbigt i samhället ibland.
Det är det faktiskt för oss alla. Ja,
ja, det är liksom maskiner överallt. Man ska skynda sig. Alltså jag tycker det skulle kunna bli ett lite mer hemtrevligt samhälle.
Det låter bra.
Ja, ja. Men Karin Henriksson, hur har det gått för Kennedys autisminitiativ så här långt? Vad vet vi? Hur går det för dem?
Ja, det vet vi ju inte. Vad vi vet, till exempel som vi inte har nämnt förut, är att han har anlitat en person som heter David Geyer som ska få tillgång till databaser för vaccin, och det är väldigt kontroversiellt. Han är inte läkare eller psykolog eller något liknande och har till och med blivit anklagad för att ha utfört medicinska behandling utan att ha kompetens för det. Men i det stora hela talet så är det ju då en hård debatt om Kennedy själv, vad han kommer att åstadkomma då. Och september låter ju lite optimistiskt kanske för att ha en rapport klar, och också då om de flesta anser ju att den här nya studien då som han vill göra, det är en återvändsgränd. Man borde titta på all forskning som finns och gå vidare från den. Och det är väl inte det vi kan vänta oss av den här rapporten.
Men vad tror du, alltså det är också lite fascinerande att han vill att det ska ske så snabbt. Vad kan det handla om? Alltså det är 5 månader, det är ju kort tid alltså.
Ja, det är väl en allmän otålighet att han vill visa att nu ska vi nå resultat här och jag kommer få rätt.
Men Kenny, jag har inte ringt till dig och frågat om du kan assistera.
Nej, det har han inte gjort ännu.
Nej, det har han inte. Men så du, det sa du redan i början, men alltså du menar att det är helt osannolikt att det kommer fram någonting nytt här?
Men alltså det finns inga nya hypoteser, det finns inga nya metoder. Jag fruktar ju att man kommer alltid hitta någon som gör forskning och man kanske hittar någon liten effekt som man då blåser upp och tar som anledning för att ta något beslut. Så det, ja, jag fruktar lite att det kan bli så.
Men i ett längre perspektiv, vilken roll tror du att Kennedys intresse för autism kommer spela?
Alltså, det är verkligen svårt att säga. Alla hoppas att det här på något sätt går över. Om det inte går över, då blir det jättestora konsekvenser av det.
Och vilka konsekvenser tänker du på?
Men till exempel att man kommer ska avskaffa vaccinationsprogram. Till exempel.
Ja, men vi sitter ju här idag nu och talar ju om det, så det är klart att det är en ökad medvetenhet om frågan, och det finns sådana saker som World Autism Month och så, för att det ska bli mer uppmärksamhet och mer diskussion och mer debatt och kanske mer forskning, pengar på sikt.
Men en sak som kan komma fram, Sven Bölter, det är kanske att fler människor blir lite intresserade och lär sig något. Då är det bra.
Ja, men allt dåligt brukar också ha något bra. Men inte mer än så.
Inte mer än så, punkt. Okej, okay. Ja, vi får helt enkelt se hur det går. Men, men Sverige och USA, de är ändå rätt olika när det gäller autism. Och så kommer det fortsätta.
Ja, det stämmer. Vi har olika samhällen, USA och Sverige. Det är svårt att jämföra oss två.
Det är det.
Ja, det är det faktiskt.
Det är det. Ibland så tror man att det är för likt här. Ja, alltså jag vill tacka er båda två. Tusen tack Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska institutet, och Karin Henriksson, journalist och författare. Jag är väldigt glad för att ni kom hit och att vi kunde sitta här och prata. Det har varit uppiggande för mig här. Ja. Producent idag är Maja Lagerkrans. Förmiddag med är tillbaka imorgon igen. Och då är Nicke Nordmark programledare. Det ska handla om det ökade intresset för religion hos unga i Sverige. Vad beror det på att det är faktiskt fler unga svenskar som har valt att konfirmera sig? Vad kan det handla om egentligen? Och det går väldigt bra att skriva till oss här på förmiddag. Vi har en mejladress, formiddagmed@sr.se, formiddagmed@sr.se. Och ni kan också lyssna på alla våra program vi har gjort i appen Sveriges Radio Play. Vi hörs snart.
Premiär för en ny serie här i P1, Skuldsamhället.
Jag tror det var ett snabblån då bara på 5-10 000 som jag visste att jag kunde betala av. Det är inte så farligt, så payar jag av det sen. Tjuffa, då blir det inte mycket pengar. Men så blir det inte.
Om svenskarna, ett av världens mest skuldsatta folk. Del 1, Pantsatt framtid, finns i Sveriges Radios app. Sök på Skuldsamhället.
Nu ska vi få följa med in bakom kulisserna till programserien Bannerheds bevingade vänner. Författaren Thomas Bannerhed tror att det här med att betrakta fåglar kan vara någonting bra för oss nutidsmänniskor. Det berättar han för min kollega Agneta Redell.
Att komma ut på våren och få se en större hackspett i en nylövad björk till exempel. Den här karmosinröda undergumpen mot det spädgröna lövverket i björken och den vita näven, den vita stammen. Alltså, det är den skönhetsupplevelsen som jag är ute efter. Att då den större hackspetten är en ganska vanlig fågel, det spelar liksom ingen roll.
Varför tycker du att man ska lyssna på Bannerheds bevingade vänner?
Jag tror att man kan få syn på fåglarna på ett lite nytt sätt. Det har jag ofta fått beskrivet för mig. Att lyssnare får syn på fåglar som de kanske bara har hört eller hört talas om. Och så upptäcker de fåglar även i sin närhet genom programmen. Sen det andra är, alltså vi lever i en galen värld. Och att då uppmärksamma fåglarna som står för en sorts skönhet och beständighet. Tycker jag känns viktigare än kanske någonsin. Jag tror människor behöver skönhet och tecken på varaktighet. Att vissa saker består. Även i en tid som domineras av Putin och Trump. Fåglarna vet inget om den här galenskapen, utan de lever sina liv. Och det är något ganska vackert och lite trösterikt över det.
Thomas Bannerhed ger oss poetiska fågelporträtt och Reine Brynolfsson läser hans betraktelser. I Bannerheds bevingade vänner, lördagar hela våren.
Nytt avsnitt imorgon lördag 10:10 på förmiddagen och i appen Sveriges Radio Play. Bannerheds bevingade vänner. Nu podden Dagens Eko.
Gina, får Donald Trump det han önskat sig på sin födelsedag nu, tror du?
Han får precis det han har önskat sig. Han får tusentals soldater som marscherar genom Washington i en historiskt stor militärparad.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, mitt i tumultet, nu håller Trump rekordstor militärparad.
Lördagen den 7 juni rullar ett långt godståg in genom Washington DC. På de öppna tågvagnarna står långa rader med pansarvagnar och haubitsar. Ett par dagar senare lastas ännu fler tunga stridsfordon av utanför den amerikanska huvudstaden. Över 6 000 soldater, hundratals militärfordon och ett antal orkestrar ska den 14 juni paradera genom Washington. Med helikoptrar och stridsflygplan uppe i luften ovanför. Donald Trump själv ska stå på en specialbyggd utsiktsplats precis utanför Vita huset och se på. Det som ska firas är att USA:s armé fyller 250 år. Och det sker på Donald Trumps födelsedag, vilket han själv säger är en ren slump.
Happens to be the same day, so I take a little heat, but Flag Day is the appropriate date. And we're celebrating 250 years of the army, a great service.
Och det här ska nu ske samtidigt som Trump beordrat ut militär på gatorna i Los Angeles för att sätta stopp för protesterna där.
Gäst är Sveriges Radios Washington-korrespondent Gina Lindberg.
Men ja, Gina, jag tänker om vi börjar med att backa bandet till den tid då USA faktiskt brukade arrangera såna här stora militärparader, alltså mer historiskt. Hur har det sett ut då?
Ja, det här med militärparader, det är verkligen något som tillhör historien i USA. Nu i modern tid så förekommer det inte. Det är väldigt länge sedan senast. Men genom historien så har det varit ett antal militärparader i USA. Går man riktigt långt tillbaka i tiden så var det militärparad här i Washington efter amerikanska inbördeskriget till exempel. Då är vi inne på 1865. Mm. Men under 1900-talet sen så har det varit några militärparader. Det var under andra världskriget till exempel för att stärka moralen och hylla trupperna.
New York gives a great welcome to the visitors who take time off while their ships are refitting in Brooklyn Navy Yard to display their pride at being back again in the United Nations fold.
Efter andra världskriget så har det bara hållit en stor militärparad i Washington. Och det var för 34 år sedan, det var 1991 efter Gulfkriget.
On the wide boulevards, just a few blocks from the White House, 8,000 Desert Storm troops were moving out.
Ja, då var George Bush den äldre president och han ville hedra militären.
We celebrate the fact that each person we commemorate today gave up life for principles larger than each of us.
Han ville markera just slutet på Gulfkriget med den här stora militäruppvisningen.
The Patriot missile got the loudest applause of the day.
Och det där drog mycket åskådare. Det var runt 200 000 som kom till till Washington då och kantade gatorna och hurrade och viftade med flaggor.
We're here just to say thank you and to celebrate our victory, but to say thank you to all the men and women who serve in the armed forces.
I think that this is a wonderful occasion, but we don't want it to happen again, because we don't want war.
Men det blev också motdemonstrationer och protester.
Ja, och hur ska man förstå det då? Att, jag menar, det var 34 år sedan, säger du. Alltså, varför la man ner det? Berodde det på den där kritiken på något sätt, eller?
Ja, och det har aldrig funnits någon särskild tradition av militärparader i USA. Man hyllar ju militären i en massa andra sammanhang. Vi har helgdagar som Memorial Day till exempel, som är en helgdag för militärveteraner. Även 4 juli, nationaldagen, innehåller ju ofta hyllningar till militären. Och också i vardagen så tycker jag att man ofta hyllar militärer här. Här i Washington så finns det ju en massa stora pampiga monument över alla krig som USA har deltagit i. Och när man möter en krigsveteran, då visar man respekt. Mm. Och när man ser någon i uniform, då är det ju många amerikaner som spontant går fram och säger thank you for your service och tackar militären för deras insats. Så att den där traditionen finns, men det här att arrangera rena militäruppvisningar, det ses av många i alla fall som något som är mer kopplat till auktoritära stater. Det är lite Nordkorea eller Ryssland över det. Och USA har på något sätt stått över det. Man är världens största militärmakt och man kan visa det på andra sätt än att köra med stridsfordon genom huvudstaden.
Men ja, någonting håller ju uppenbarligen på att hända. Och som mycket annat just nu är det kopplat till en man vid namn Donald Trump.
Ja, Donald Trump har länge haft en längtan efter en riktigt rejäl amerikansk militäruppvisning. Och han började prata om det här när han tillträdde som president förra gången, januari 2017. Och på sommaren det året så var han i Paris. Han var hedersgäst under det franska nationaldagsfirandet. Och då stod han där på VIP-läktaren sida vid sida med president Macron. Och så såg han det här oerhört pampiga franska firandet med stridsfordon som rullade fram på Champs-Élysées, och det var stridsflyg som flög i formation och målade himlen över triumfbågen med de här rökpelarna i blått, vitt och rött. Han verkar ju klart imponerad och engagerad. Han pekar på flygplanen i luften. Han småpratar med Melania, sin fru, och gör henne uppmärksam på det som händer. Och nickar nöjt när han ser den här paraden. Och han blir helt klart inspirerad. Han sa efteråt att det här var något av det mest fantastiska han varit med om.
Det var en av de största paraderna jag har sett. It was 2 hours on the button, and it was military might, and I think a tremendous thing for France.
Och han sa också, det där måste vi i USA försöka toppa.
I don't know, we're gonna have to try and top it.
Så där väcks någon slags tanke, idé, att nu är det dags för Washington att göra något liknande, eller hur ska man förstå det?
Ja, han åkte hem till Washington och lanserade den här idén att göra något liknande som i Frankrike, fast ännu maffigare. Men det där gick trögt. Det var ingen som riktigt nappade på Donald Trumps idé. Hans egen försvarsminister var motvillig, Jim Mattis.
We looked at approximate cost for certain elements of it.
Jim Mattis sa att visst, absolut, jag ska undersöka saken. Men sen har han berättat senare i intervjuer att han tyckte att det var en riktigt dålig idé. Det lät som Sovjet. Och militära ledare i Pentagon var motvalls, de tyckte att det lät dyrt.
The Pentagon says the parade would cost more than $90 million, and that's...
Och borgmästaren här i Washington, som är demokrat, Muriel Bowser, hon var verkligen emot. Hon sa bland annat att gatorna i Washington kommer inte klara den här tyngden av en massa stridsfordon som rullar fram. Asfalten kommer att spricka.
Well, I think what most people are concerned about the obstacle that it creates and what it would suggest about our country and the direction our country is moving in.
Have they been in contact with you at all? Nobody. Nobody's talked to you.
Och det blev ingenting. Men hos Donald Trump så har den här tanken och drömmen om en militär styrkeuppvisning och parad, den drömmen har funnits kvar.
Ja, och jag tänker på något sätt börjar vi förstå vid det här laget att sånt som Trump inte lyckades med förra gången har han gett sig på att det ska nog ske den här gången, eller hur?
Ja.
Så vad är det som gör att han lyckas driva igenom den här idén nu då?
Ja, den här gången står stjärnorna rätt för Donald Trump, och det är ju flera faktorer som bidrar till det.
Mm-hmm.
Dels är det alltså arméns 250-årsdag, men en annan sak som spelar in, det är ju att Donald Trump 2.0 nu under sin andra mandatperiod, han får oftare som han vill. Han har republikanska partiet i sin hand, han har lojala medarbetare, han har en mycket mer lojal försvarsminister, Pete Hegseth, som är mycket inställd på att utföra det som Donald Trump vill.
There's a reason we're going to have a big old army parade on June 14th of 2025. It's because what we celebrate in this country is a reflection of what we value.
Och vill presidenten ha en militärparad, då finns det många i hans närhet som är beredda att se till att det blir så.
Mm-hmm.
Och inte ens borgmästaren här i Washington, Muriel Bowser, hon är fortfarande borgmästare, inte ens hon protesterar den här gången.
Trots det här med gatorna som ska gå sönder och allt.
Trots det, för att hon är orolig för att republikanerna ska dra in olika bidrag som de ger till staden Washington om hon inte gör som de tycker. Så att den här gången säger hon ingenting om att asfalten kan spricka.
Men okej, Gina, om det nu är så att Trump ska slå Macron på fingrarna, alltså, och göra en ännu bättre militärparad än fransmännen.
Mm.
Hur ska det då gå till? Alltså ta oss igenom planeringen här inför.
Ja, det kommer bli en stor parad som kommer gå längs hela huvudgatan, paradgatan, Constitution Avenue. Och det är 6000 soldater drygt som ska marschera. Och tillsammans med dem så ska det också rulla fram stridsvagnar, stridsfordon på Constitution Avenue. Stridsplan ska flyga i formation över The Mall, den här stora vidsträckta parken som sträcker sig från Lincoln Memorial bort till kongressen. Det blir hästar, det blir motorcyklar, det blir helikoptrar, det blir fallskärmshoppare, och så kommer det vara en massa aktiviteter och underhållning för publiken. Och sen ska paraden också bjuda på det här som kallas för reenactments, alltså historiskt återskapande. Så att det där är ju en sorts militärt rollspel med utrustning och tidstypiska trupper från tidigare krig.
Militären ska lajva?
Precis, och så ska det bli konsert på kvällen med countryartister, det blir flaggviftning, och höjdpunkten under kvällen, det är ett stort tal av president Trump där han ska hylla militären.
This parade salutes our soldiers' remarkable strength and unbeatable spirit. You won't want to miss it. Just don't miss this one. It's going to be good.
Och så blir det grand final, alltihopa avslutas med stora fyrverkerier i rött, vitt och blått. Det här kommer bli den största militärparaden i modern tid i USA.
Okay, so this is the shot that I need right now. I am shooting at my 5 o'clock.
Det är söndag den 8 juni. Flygbilder från NBC visar hur demonstranter blockerar en stor gatukorsning i centrala Los Angeles. De protesterar mot att migrationspolisen ICE trappat upp sina räder mot papperslösa migranter i stan. Och på sina håll leder det till våldsamma sammandrabbningar med polisen.
When officers responded to a huge gathering as protesters took to the street.
Och här inleds också en annan slags militärparad. När Donald Trump ger order om att sätta in nationalgardet. Bring in the troops, skicka in trupperna, skriver han i sociala medier.
How are they reacting when they're seeing now members of the National Guard on the ground? with fury, Phil.
I gröna kamouflagekläder, hjälmar och med automatvapen över axlarna syns soldaterna rada upp sig för att bevaka olika federala byggnader. Och när demonstrationerna fortsätter under den följande veckan och sprider sig också till andra platser i USA, väljer Trump att sätta in fler trupper från nationalgardet och även marinkåren.
President Trump has now deployed 700 marines and 2000 additional National Guard troops to the city.
Allt detta till protester från demokrater som menar att det här bara riskerar att eskalera situationen ytterligare.
This brazen abuse of power by a sitting president inflamed a combustible situation, putting our people, our officers, and even our National Guard at risk.
It's about using extremely dubious legal authority to expand his never-ending grasp for more power and his effort to move this country toward authoritarianism.
Så, ja Gina, alltså den här militärparaden med pompa och ståt som planeras i Washington ska ju nu alltså då hålla sitt läge när gatorna bland annat i Los Angeles fylls av militärer redan, men av en helt annan anledning. Alltså påverkar det där på något sätt känslorna i USA nu kring att hylla militären på det här sättet som Trump vill?
Ja, det stärker ju bilden av Donald Trumps makt och befogenheter. Han har som en av få presidenter i historien satt in nationalgardet i en delstat trots att guvernören i den delstaten i Kalifornien säger att han inte vill det. Mm-hmm. Så att han har kört över den politiska ledningen i Kalifornien och visat vem som bestämmer. Och på lördag skriver han in sig i historieböckerna som en av få presidenter i modern historia som alltså genomför en militär stor maktuppvisning i Washington. Så att det stärker ju bilden av Donald Trump som en president som vill visa upp den här militära styrkan, USA som militärmakt i flera olika sammanhang.
Men hur låter argumenten nu då? Du sa att de flesta har ändå vikt sig och låter Trump genomföra den här paraden. Men finns det någon kritik?
Det finns absolut kritik och det kommer också vara protester i samband med den här militärparaden på lördag. Kritikerna ser ju det här som en upptrappning och en form av militarisering och tycker också att det här med en parad är en uppvisning som ger associationer till auktoritära stater och till ett auktoritärt ledarskap.
Mm-hmm. Protest for June 14th. They're calling it No King's Day.
Men hans anhängare ser det som något positivt. En president som hyllar militären och som också gör reklam för militären. Trump själv säger att han tror att den här paraden på lördag kommer leda till att fler tar värvning och blir intresserade av militärtjänstgöring. Och det här går ju också hand i hand med den övriga politiken. Han har ökat budgeten till Pentagon, till försvarsdepartementet. Och på så sätt så blir det här också på ett större plan, på ett internationellt plan, också en form av budskap till omvärlden. Ett budskap om USA som stark och stolt militärmakt under Donald Trump. Det är i alla fall så Trump vill presentera det.
Men du, även om det så att säga bara råkar ske just på Donald Trumps födelsedag allt det här, alltså går det ju inte att komma ifrån riktigt att det kan framstå som att presidenten på något sätt hyllar sig själv på ett sätt som vi inte är så vana att se i västerländska demokratier. Eller hur hanterar man det där från Trumps administration?
Ja, det går inte att bortse ifrån att det här blir ju också ett födelsedagsfirande för presidenten. Mm. Och en sorts hyllning till Donald Trump själv. Och det kommer också märkas under själva paraden. Mm. De här fallskärmshopparna som kommer segla ner från skyn. Några av dem kommer ha med sig en amerikansk flagga och sen när de landar så springer de fram till presidenten och överlämnar den till Donald Trump.
Det blir presenten som kommer.
Ja, det blir presenten. Mm-hmm. Så att Donald Trump kommer vara i centrum för uppmärksamheten på den här bemärkelsedagen. Och han får något i födelsedagspresent som han uppenbarligen länge har längtat efter. Nämligen en militär styrkeuppvisning som går till historien.
Men du, samtidigt sker det ju som du var inne på i ett väldigt spänt läge allt det här. Och jag antar att du kommer vara ute på gatorna och rapportera. Vad kommer du hålla ögonen på?
Jag kommer hålla ögonen på publiken, vad de tycker, och på motdemonstrationerna. Mm. För sådana kommer det också bli på lördag. Det är långt ifrån alla i Washington som ser fram emot det här födelsedagsfirandet.
Tack så mycket, Gina.
Tack, Robin.
Och det var allt från Dagens Eko. Vill du höra fler avsnitt av vår dagliga nyhetspodd Dagens Eko? Gå in i appen Sveriges Radio Play och sök på just det, Dagens Eko.
Programledare var Robin Olin. Gäst Gina Lindberg. Och producerade gjorde Ellen Lundström. Vill du komma i kontakt med oss? Skriv då gärna till dagenseko@sr.se.
Så här när en ny dag börjar ta form lite så smått så släpps nya poddar, till exempel podden Dagens Eko. Och så får vi nyheter både i appen och i P1. Klockan är 5.
Israel har attackerat flera mål i Iran under natten. Den israeliska militären beskriver det som en förebyggande attack mot Irans kärnenergiprogram. Vår korrespondent berättar om vad det är som ska ha träffats.
Det som är bekräftat just nu från iransk stats-TV, det är att Israel har dödat 2 kärnfysiker och även chefen för revolutionsgardet i Iran. Det förekommer obekräftade uppgifter om att även arméchefen ska ha dödats. Det finns även uppgifter enligt den israeliska armén, så har man också attackerat kärnanläggningar i Isfahan. Och just nu så ser jag på TV bilder som ska komma från Natanz-anläggningen, en kärnanläggning som finns i Isfahan, i provinsen Isfahan i Iran.
Rapporterade vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Iran har lovat att svara på attacken och att Israel kommer få betala ett högt pris. Följ den senaste utvecklingen i våra sändningar och i appen Sveriges Radio Play. I USA har en federal domstol beslutat att tillfälligt stoppa president Trumps möjligheter att skicka nationalgardet till Los Angeles. Trump har skickat dit nationalgardet efter att protester utbrutit i Los Angeles mot hans migrationspolitik. Trump beskriver protesterna som ett uppror, men domaren säger att den beskrivningen inte är motiverad och att Trumps beslut därför är ogiltigt. Trump-administrationen har svarat med att överklaga det här beslutet. Ekots nyheter klockan 5 i studion, Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio.
P1 dokumentär.
Oh my god, det var skjutning, folk gråter. Oh my god, det är skjutning.
På något sätt lever man i det här hela tiden. Det är som ett hål som man befinner sig ibland på kanten, men ofta trillar man ner i det och tänker på det här.
Emma, läraren som överlevde skolskjutningen på Risbergska.
Jag tror inte att det finns något annat sätt att läka i det här än att på något sätt ta tillbaka och börja stapla nya bra dagar ovanpå den här dagen.
Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
Den här gripande dokumentären sänder vi också kommande natt. Natt mot lördag, alltså just för den här tiden, strax efter klockan 5 i P1. Ett program av Åsa Furhagen. Och nu kommer en ny möjlighet att lyssna till torsdagens utgåva av Vetenskapsradion.
Min favorit just nu är den personen vi kallar för Helge, skelett H, som var hittat på underbatteridäck bredvid en kanon. Och vi tror han var en av de personer som försökte att rädda skeppet genom att dra upp kanonerna tillbaka från kanonporterna så man kunde stänga kanonporten.
Det är Vasaskeppet det handlar om, och om de människor som följde med det ner i djupet för snart 400 år sedan. För nu kan modern forskning berätta mer om dem, hur de hamnade där och vilka de var.
Nu vet vi från DNA och andra osteologisk bedömning att G är inte Gustav men Gertrud.
De här människorna kan vi möta öga mot öga på en ny utställning på Vasamuseet. Och här i Vetenskapsradion idag hör vi Fred Hocker, forskningsledare på museet och för den här utställningen. Men som han själv uttrycker det...
Vi är faktiskt en väldigt stor grupp forskare som har varit inblandat. Jag är bara the frontman for the band.
Jag heter Björn Gunnér.
Och jag heter Lena Nordlund. Och så har vi den här mannen som kallas Helge.
Han står ju där och ser liksom lite skärrad ut när han drar i det här repet. Och man ser hur han liksom spänner sin kropp, lutar sig tillbaka. Och så ser man ganska fina kläder tycker jag han har ändå.
Ja, i liten del för de är nu. Men han har faktiskt väldigt enkla kläder. Sin jacka till exempel saknar krage eller axelkarm eller skört. Så den enklaste formen jackan kunde ha då och har ingen knappar.
Och det här är alltså den nya utställningen på Vasamuseet i Stockholm där du, Fred Hocker, är forskningsledare. Och vad är tanken med den?
Tanken är att vi vill representera eller berätta för besökarna om de som omkom i olyckan. Och de kan också stå som representant för alla som var ombord, även de som överlevde. Och ger folk en idé om vem de var som bemannade flotten. Och de som var med som gäster under dagen. Så att komma så nära till dem som individer som vi kan. Och som representanter för resten av flottens personal.
Och ni har också skrivit en bok om det här.
Vi har också skrivit en bok med samma titel, I liv och död. Också i engelska, In Life and Death. Och jag tillsammans med min kollega Anna-Maria Forsberg har varit redaktör. Och faktiskt Anna-Maria har varit huvudansvarig för forskning kring utställningen.
Och om vi går tillbaka då till Helge som är en av de här personerna som man kan se återskapad i den här nya utställningen. Så är han ju där i helfigur och vi pratade lite om hur han ser ut. Ja, kan du beskriva mer hur hans ansikte ser ut och hur ni kan veta att det verkligen såg ut på det sättet? För det verkar ni ju ganska säkra på.
Ja, vi har två olika typer bevis för hur ansikten ser ut. För alla den grundfakta för hur du ser ut som du och inte som Lena, det är hur din skalle är formad. Hudtjockleken är ungefär samma för alla som var upptäckt över 100 år sedan. Och så man kan rekonstruera hur en person ser ut genom att bygga upp igen muskeln och fett och hud på skallen. I Helges fall är det lite mer komplicerat. För även om han var i stort sett väldigt välbevarad, även hår och hjärna och naglar. Vi saknade ben i mitten av ansikten. De tunna ben som skapar näsen och överskäcken och så vidare. Vi har inte dem. Men vi har skallen ner till ögonbryn, liten del av kinden. Vi har underskäcken. Men vi har också väldigt bra DNA-bevis för Helge. Hans DNA är väldigt välbevarad. Så vi undrade... Skulle det vara möjligt att kombinera den osteologiska information från den bevarade delen av skallen med DNA-information om skallens form eller proportion? Och så det var en utmaning för DNA-forskare på Uppsala universitet och vi samarbetade också med the United States Armed Forces Central Identification Laboratory och deras DNA-forskningslaboratoriet. Som har väldigt avancerade tekniker för analys. Och de lyckades extrahera väldigt mycket information om ansiktens form. Från DNA till exempel, vi vet att han hade djupsittande ögon. Vi kunde också se liten, han hade en inte särskilt bred eller smal kinderna över underskäcken. Vi kunde också se att han hade en liten uppnäsa.
För allt man kan se uppnäsa fast man inte har den delen av skelettet alltså.
Ja, precis. Även om man hade...
Ja, även om man hade det så ser man ju bara ett hål. Den men
från hålet vet man hur bred och lång näsan är. Mm. Och man har en liten vinkel i botten och toppen som kan visa ungefär var nästippen är. Mm. Men inte formen av nästippen. Det är något man vet inte från skallens material själv. Så här har vi gått ännu längre än vi kunde ha gått, men bara skallen. Så jag har en liten idé om den här uppnäsan.
Och sen har ni tagit hjälp av Oskar Nilsson, den här jätteduktiga skulptören och arkeologen som har gjort
väldigt många. Han har gjort figurer åt det förut, han har gjort det i andra museer. Han jobbar väl också med rättsfall och bygga upp rekonstruktioner så.
Ja, jag tror att han har byggt hundratals rekonstruktioner av olika skäl. Många arkeologiska men också för rättsfall. Och för min pengar, han är bäst i världen. För att han är väldigt genomgående och försiktigt i hur han samlar upp alla möjliga data och sammanställer den. Men han är också en duktig konstnär, så att sina figurer ser ut som personer. Det är väldigt många som gör ansiktsrekonstruktioner som ser ut som dockor i Åhléns. Inte som riktiga individer. Men sina figurer, jag kan berätta hur realistiskt de är. En av ansikten levererades ett antal år sedan innan vi hade en monter för den. Så jag satt den upp bakom den andra skrivbordet i mitt kontor. Och det var två personer i olika fall som kom in och frågade honom var jag var.
Ja, nej, de är verkligen levande. Och det är ju inte bara Helge som fångade oss när vi var på den här utställningen.
För sen så fortsätter du då med ett antal ansikten till och så ytterligare ett par personer också i helfigur. Och tre av